Jag säger varmt välkommen tillbaka till Bibeltimman och studiet av Uppenbarelseboken. Jag heter Gert Torstensson och jag är pastor i församlingen Frikyrkan för alla folk i Målilla. Vi har kommit till det tredje sändebrevet av sju, nämligen brevet till Pergamon, eller Pergamus som det står i äldre översättningar. Och jag börjar att läsa texten ifrån det andra kapitlet med början på vers 12 till och med 17. Och skriv till ängeln för församlingen i Pergamon. Så säger han som har det skarpa tveeggade svärdet. Jag vet var du bor, där Satan har sin tron. Och du håller fast vid mitt namn och har inte förnekat tron på mig, inte ens under dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. Men jag har en sak emot dig, att du har några där som håller fast vid Bileams lära. Han som lärde Balak att gillra en fälla för Israels barn så att de åt kött från avguda offer och var otrogna. På samma sätt har också du några som håller fast vid Nikolaiternas lära. Vänd därför om, annars kommer jag snart till dig och strider mot dem med min muns svärd. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Och jag ska ge honom en vit sten. Och på stenen är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Pergamon var inte största staden i Asien men väl administrativ huvudstad där den romerska makten hade sitt säte. Och staden var både ett kulturellt och ett intellektuellt centrum. Namnet Pergamon det associerar till pergament, ett skrivmaterial som bereds av tunna djurhudar. Och det var här pergamentet uppfanns. I Pergamon fanns också ett av världens största bibliotek. Det sägs att det innehöll cirka 200 000 pergamentrullar i slutet av det första århundradet, just när Uppenbarelseboken skrivs. Och i Pergamon så finns en uppsjö av tempel till olika avgudar. Här hade exempelvis läkekonstens gud Asklepios en berömd helgedom dit pilgrimer kom i stora skaror för att bli botade. Och den här tempelbyggnaden den låg direkt anslutning till ett medicinskt lärosäte. Asklepios han symboliserades av en orm, gärna ringlande runt en stång. Och det är ju så att vissa hälsoorganisationer och apoteksorganisationer fortfarande har den där ormsymbolen, det kanske du har sett. Staden kröntes också av ett Zeus-altare. Zeus var ju den antika grekiska religionens högste gud. Så i Pergamon så fanns både Roms och hedendomens makt koncentrerad. Att bekänna Jesus Kristus i Pergamon måste ha känts ungefär som att evangelisera i Mekka. Skriv till ängeln för församlingen i Pergamon. Så säger han som har det skarpa tveeggade svärdet. Alltså människosonen presenteras som han som har det skarpa tveeggade svärdet. Och det syftar ju på Guds ord. Eftersom församlingen ska det visa sig brottades med lärofrågor och var eftergivna för främmande läror så behövdes en fördjupning i ordet för att kunna bemöta dessa villoläror. Samtidigt vill ju också Jesus förmedla att det är han som har den slutgiltiga auktoriteten. Det romerska svärdet är inte det skarpaste utan det är det som kommer ur människosonens mun. Vers 13. Jag vet var du bor där Satan har sin tron och du håller fast vid mitt namn och har inte förnekat tron på mig. Inte ens under dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. Församlingen får beröm, de har hållit fast vid sin bekännelse av Jesus Kristus trots omgivningen och trots den situation som de befinner sig i. Och det får de beröm för. Uttrycken Satans tron och att Pergamon är platsen där Satan bor visar ju med önskvärd tydlighet att staden är ett fäste för all sköns religioner och avgudar. Och de här uttrycken kan ju syfta på en mängd saker. Kanske kejsarens altare. Pergamon var den första staden att införa ett sånt altare åt kejsaren redan under kejsar Augustus tid, en bit före Kristus. Och det här altaret skulle bli orsaken till många kristnas martyrium. Det skulle också kunna syfta på det tidigare nämnda Zeus-altaret eller på något annat avgudatempel. Eller så syftade helt enkelt på hela stadens anda. Hur som helst, det är inget smickrande omdöme som staden Pergamon får av Jesus. Staden var helt enkelt en bas för satanisk verksamhet. Så det är svårt att undvika konflikt som kristen i en sån miljö. Vem Antipas är, det vet vi inte. Bara att han som en av församlingens medlemmar hade lidit martyrdöden. Han får hur som helst ett gott omdöme. Han får omdömet mitt trogna vittne. Och det är ju för övrigt samma omdöme som Jesus själv. Om du läser, går tillbaka till kapitel 1 och vers 5. Där beskrivs ju Jesus som just det trovärdiga vittnet. Vi går fram till vers 14. Men jag har en sak emot dig, att du har några där som håller fast vid Biliams lära. Han som lärde Balak att gillra en fälla för Israels barn så att de åt kött från avgudaoffer och var otrogna. Vi har läst hur församlingen får beröm. Men det kommer oftast ett men. Och i det här fallet så hade de gett efter för Biliams lära. Och här går det då åt lite förförståelse från Gamla testamentet. Biliam är en märklig figur som framträder i fjärde Mosebok kapitel 22-25. Han levde samtida med Mose ungefär 1300 före Kristus. Och Balak, kungen i Moab. Han var rädd för Israels folk på grund av att han hade sett hur olika folk runt omkring hade tvingats abdikera för Israel. Och nu kände både kung Balak och landet Moab sig hotade. Så Balak han skickade efter den här Biliam för att han skulle komma och förbanna Israel. Och Balak erbjöd Biliam pengar. Men Biliam säger att han inte kan göra någonting annat än vad Herren talar och istället. Så på Guds befallning så välsignar han Israel gång efter gång. Det finns bland annat en väldigt speciell story där med en talande åsna. Du kan gärna på egen hand göra en liten, läsa det här, hela det här avsnittet i fjärde Mosebok kapitel 22-25 och få en liten mer noggrann uppfattning om Biliam. Hur som helst så kan man tycka att Biliam ändå verkar sympatisk för att han talar ju det som Gud befaller honom att tala. Men tydligen lite mer privat så talade Biliam med Balak om hur Balak skulle kunna komma åt israeliterna. Han sa, du ska få dem att synda, det kommer att knäcka dem. Att de kommer i onåd hos sin egen Gud. Så vi ska läsa lite om vad Biliam gjorde bakom kulisserna. Om du slår upp den fjärde Mosebok kapitel 25, vers 1-3, så står det så här. Medan Israel uppehöll sig i Shittim, började folket begå otukt med Moabs döttrar. Dessa inbjöd folket till sina gudars offermåltider och folket åt och tillbad deras gudar. Och Israel slöt sig till Baal Peor. Då upptändes Herrens vrede mot Israel. Det moabiterna ägnar sig åt är en slags kombination av tillbedjan och offer till avgudar och en fruktbarhetsrit som innebar otukt, en slags prostitution. De moabitiska kvinnorna och de moabitiska döttrarna sålde mer eller mindre sex. Och vi kan gå fram och läsa ifrån 31 kapitlet, fjärde Mosebok 31, vers 15 och 16. Där avslöjas det någonting om Biliam. Fjärde Mosebok 31, 15 och 16. Mose sa till dem, lät ni alla kvinnor leva? Det var ju de som efter Biliams råd förledde Israels barn till otrohet mot Herren i saken med Peor, så att hemsökelsen drabbade Herrens församling. Vi ser alltså att Biliam, han har ett finger med i spelet när det gäller den här saken. Biliam kom tydligen med idén till Balak, kungen i Moab, hur han skulle få Israel att synda och hur Balak på så sätt skulle få övertag på dem. Tydligen är det så att samma falska och förvrängda undervisning utgör ett hot för människorna i Pergamon. Det handlar alltså om kompromiss med den omkringliggande hedniska och världsliga kulturen och livsstilen. Ja, hur kan det låta? Jo, kanske, vad är det för farligt med det här? Alla andra gör ju så, varför kan inte vi? Det handlar alltså om en lockelse att anta ett världsligt livsstilsmönster med förevändningen att det är väl inte så farligt och alla andra gör ju på det sättet. Och här skulle vi säkert kunna ta fler exempel från vår egen tid. Kristenheten har en tendens att acceptera och ta efter världsliga livsstilsmönster som inte hör hemma i Guds rike. Det där är ett ständigt återkommande trix ifrån den onde. Som vi nu kan kalla Efesos för den kärlekslösa församlingen. Du minns det, hur det är så att jag har ett emot dig, att du har tappat eller förlorat den första kärleken, var budskapet från Jesus till församlingen Efesos. Så vi kan lite enkelt uttryck kalla Efesos för den kärlekslösa församlingen. Vi skulle kunna kalla Smyrna för den lidande församlingen. Och här har vi Pergamon, den kompromissande församlingen. Och alla de här hoten riktas ju från den fallna världen också idag mot församlingen. Det kan vara brist på kärlek, det kan vara hot om förföljelse och lidande, och så kan det vara risken att kompromissa. Det är inte bara förföljelse som är en fara för kyrkan, även lika mycket förförelse i en förvärldsliga tid. Att anta en livsstil präglad av likgiltighet inför vår Guds nitälskan. Och vi tror ju att budskapet här till dessa sju församlingar är ett tidlöst budskap till allt Guds folk i alla tider. Och därför är det också ett budskap till oss i vår tid. Ett budskap om att inte kompromissa med den här världens levnadssätt och den här världens värderingar. Och det är inte nog med det, utan i vers 15 så står det: på samma sätt har du också några som håller fast vid nikolaiternas lära. Vi märker nu att det handlar om att de har släppt in osund lära. Det var Biliams lära, och här hinner vi knappt dra andan nu innan det är dags för nästa, Nikolaiternas lära. Den här läran omnämndes också i brevet till Efesos. De här Nikolaiterna, de var tydligen också aktiva där, men i Efesos hade man kunnat avslöja dem och hindra den här läran för att så att säga nå in i församlingen. I Pergamon hade den däremot fått fäste. Och Nikolaiternas lära, det var en fråga om en gnostisk rörelse. Gnosticismen började göra sig gällande i slutet av första århundradet. Och det var, vad ska vi säga, en överandlig, överspänd elitandlighet med olika nivåer av insikt som man kunde nå upp till. Gnosis betyder insikt eller kunskap. Och hos gnostikerna, där ansåg man att det materiella och det fysiska, det är ont, eller åtminstone så är det likgiltigt och utan betydelse. Däremot ansågs det precis tvärtom med det som var osynligt och det andliga. Kroppen nedvärderades, och i kölvattnet av den här nedvärderingen så uppstod det villolärare som antingen drog åt asketism, alltså självspäkelse där man gick illa åt kroppen och tuktade den, eller så gick det i motsatt riktning genom att synda med kroppen. En allmän lössläppthet. Det spelar liksom ingen roll vad man gjorde med kroppen, för den var ju ändå utan betydelse. Och om den ansågs som ond så räknades det ju bara som förtjänst att behandla kroppen hårt eller hänsynslöst. Och i brevet till Efesos, där får vi också veta att Jesus hatar den här läran. Vi får lite hintar vad det handlar om. Och med tanke på att den förekom i anknytning till Bileams lära, så är det inte otänkbart att läran tog sig uttryck i sexuell omoral och otrohet. Det snarare understryker det. Och det här handlandet då, det försvarades med hjälp av så kallade gnostiska tankar. Bibeln anser ju inte att kroppen och det fysiska är ont eller utan värde. Vi är Guds skapelse. Vi är skapade till hans avbild. Och det största beviset av dem alla är ju att Gud själv valde att bli kropp. Han valde att bli människa, att födas till vår jord. Och i Jesus Kristus bli kött, få en kropp. Det är det här vi kallar för inkarnationen. Det betyder ordagrant köttpåtagandet. Och om kroppen var ond, så skulle ju i så fall Gud ha själv medverkat till något ont. Jag tycker det är väldigt passande att i det här sammanhanget också läsa från Romarbrevet kapitel 12, vers 1 och 2. Det står det så här: därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Det är absolut inte betydelselöst hur vi handskas med våra kroppar. Vi ska, som Paulus uttrycker det, vi ska leva värdigt vår kallelse, och det innefattar ju också att ta avstånd från sådant som bryter ner och som skadar oss. Ett exempel som jag genast kommer att tänka på, det är ju droger. Va? Alla former av droger, det förstör ju våra kroppar. Och det är absolut ingen gudstjänst i att liksom utsätta sin kropp för rent destruktiva nedbrytande medel. Så de hade lite att ta i församlingen i Pergamon. Kanske du förstår varför Jesus presenterar sig som han som har det skarpa tveeggade svärdet. Genom de här villolärorna så hotades ju församlingen och det blev en slags religionsblandning, en synkretism mitt i församlingen. Så kommer uppmaningen i vers 16. Vänd därför om. Annars kommer jag snart till dig och strider mot dem med min muns svärd. Att vända om, ja, omvändelse, det betyder ju på biblisk grekiska att göra sinnesändring, att tänka om, att tänka annorlunda. Att upphöra med ett beteende och börja med ett annat, det måste ju vara motiverat av ett hjärta som älskar det som Herren älskar. Och omvändelsen börjar ju alltid i tanken, i sinnet. Annars kommer jag snart till dig. Det är ju inte frågan om Jesu återkomst, utan någonting som kunde ske när som helst. Och han ska i så fall på ett eller annat sätt, så ska han strida mot den här dessa villoläror med sitt muns svärd. Kan ju låta liksom skrämmande så här, men det är ju ändå ett uttryck för Guds omsorg och vilja att föra församlingen tillbaka till den rätta vägen. Det är ju vad vi skulle kunna kalla en positiv Guds domshandling. Vi kan ju faktiskt råka illa ut på grund av våra handlingar, som en varning för att vi inte ska råka ut för den ultimata katastrofen. Och en sån här reningsvåg skulle på ett eller annat sätt behöva svepa genom församlingen i Pergamon om de inte gjorde upp med det här och vände om. Men här får de alltså en chans först till omvändelse. Och så kommer vi till vers 17. Vi känner igen uppmaningen att du som öron hör vad anden säger till församlingarna. Så kommer löftena till den som segrar. Den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Och jag ska ge honom en vit sten. Och på stenen är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Den här sista versen innehåller ju lite gåtfulla uttryck, va? Det dolda mannat, den vita stenen och det nya namnet. Och det är väl lika bra att säga på en gång att tolkningsförslagen är många, men det dolda mannat, om vi börjar där, det syftar ju på brödet som uppehöll israeliten under ökenfärden. Varje morgon när israeliterna vaknade och gick ut ur sina tält så låg det bröd på marken. Och sen var de tillsagda att samla en viss mängd för varje dag. Dagen innan sabbaten så skulle de samla dubbel mängd, för på sabbaten fanns det inget bröd att plocka. Församlingens liv mellan Kristi himmelsfärd och hans andra återkomst brukar ibland beskrivas som en ökenvandring och liknas med det israelitiska folkets ökenvandring från Egypten till Kanaans land. Under vilken Gud uppehåller och bevarar församlingen. Du som tycker att livet för närvarande leker kan tycka det märkligt att kalla kanske livet för en ökenvandring, men sanningen är ju den att vi är inte på hemmaplan. Vi spelar på bortaplan just nu. Vi har inte vårt medborgarskap i den här världen. Vi är bara gäster och främlingar här. Och jag tror att vi förr eller senare allihopa får uppleva att livet inte alltid är snällt. Så, och vi, Vi väntar på förlossningen. Vi väntar på att få komma hem. Hem till Jesus. Hem till vårt rätta hem. Och jag har väl citerat den här sången från, som är hämtad från Segertoner. O, hur saligt att få vandra förut. Men tänk hur den börjar. O, hur saligt att få vandra hemåt vid vår faders hand. Snart vi slutat ökenfärden och går in i Kanans land. Och Kanans land syftar ju på himmelriket. Får vi tänka på att Jesus, han kallar ju sig också själv för livets bröd. Va? Han är det dolda mannat under vår ökenfärd. Och den som segrar ska ge det dolda mannat. Alltså, han ska få del av Jesus, både som en försmak nu i tiden och evig gemenskap i framtiden. Så kommer vi till den vita stenen. Den vita stenen hade många olika funktioner i den antika världen. Bland annat så fungerade den som en inbjudan till fest, som ett slags inbjudningskort. Ett annat användningsområde var att man i romerska domstolar använde stenar, en svart sten och en vit sten, som någon slags röstsedel när man avkunnade dom. Och då var den svarta stenen, den var stod för skyldig, och den vita stenen för oskyldig. Ytterligare andra tror att bakgrunden till den vita stenen står att finna i den här segerplaketten som delades ut till vinnarna i idrottstävlingar. Oavsett vilken tolkning som är den rätta, är ju faktiskt alla tre en väldigt god tanke att tänka. Tänk att den vita stenen är som ett inbjudningskort, eller som ett placeringskort vid det himmelska bröllopet, lammets bröllop. Eller varför inte att tänka den vita stenen som ett juridiskt frikännande från dom och straff, förklarad oskyldig. Eller varför kan du inte se den vita stenen som segerkransen efter att ha avslutat ökenfärden? Känns ju inte fel någonting av de här tre, eller hur? Så kommer vi slutligen också till det nya namnet, ett nytt namn. Det viktigaste är trots allt inte stenen utan namnet. Det nya namnet, visst låter det lite hemlighetsfullt, va? Tänker du kanske att jag ska avslöja vad som står på stenen, men namnet är ju en hemlighet mellan Gud och den som får namnet. Du får helt enkelt vänta. Du får se till att segra, och så får du också veta det. Vi har ju flera exempel på hur Gud ger människor ett nytt namn i Bibeln. Du har till exempel Abraham som får heta Abraham. Du har Jakob som Gud ger namnet Israel. Du har Simon som får namnet Petrus. Och när Gud ger någon ett nytt namn så har det en djup innebörd. Det ligger goda egenskaper i de här namnen. Och namnet står ju för identitet. Det står för vår nya identitet i Kristus Jesus. Vi kan väl bläddra fram lite grann i Uppenbarelseboken, så ska vi läsa någonting spännande ifrån Uppenbarelseboken kapitel 19, vers 11 och 12. Det står det så här, och det handlar om Jesus. Och jag såg himlen öppen och se, en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann. Och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Det står alltså även att Jesus har ett namn som ingen känner utom han själv. Ett dolt namn. Men så läser vi vidare och då står det så här. Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod. Och hans namn är Guds ord. Här hamnar vi liksom i en tankemässig krock mellan vår tideräkning och det eviga på något sätt. Det är inte känt, men samtidigt uppenbaras det. Jesu namn är Guds ord. Apropå han som har det tveeggade svärdet, va? Och vi känner ju igen de här ordalydelserna också från Johannes evangeliets inledning. Eller Johannes evangeliets prolog, som man också ibland brukar säga. Inledningen på Johannes börjar ju så där lite grann, lite kryptiskt kanske, så vi undrar vad det egentligen står. Men det står ju: i begynnelsen var ordet. Och det syftar ju på Jesus. Och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Och jag ska ge honom en vit sten. Och på stenen är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Visst är det spännande med bibelstudium. Och visst är det en spännande framtid vi går till mötes. Mina vänner, med det så tackar jag för den här gången. Och hoppas att du vill följa med de fortsatta studierna. Vi sänder ju varje tisdag kväll klockan 20.00 på Zoom. Och du hittar alltid mötes-ID på vår hemsida www.frikyrkanforallafolk.se. Så du är varmt välkommen att titta in där och vara med live, så att säga. Det är ingen som säger någonting om det oavsett var du än bor. Och alla så att säga är välkomna. Och dessutom vill jag faktiskt också passa på att hälsa dig välkommen till församlingen och till gudstjänst i församlingen Frikyrkan för alla folk. Vi firar gudstjänst varje söndag klockan 11.00. Så idag så säger jag både på återhörande och kanske också på återseende. Vi ses. Vi hörs.